November 2021. Vi står utanför porten till Neila, den tredje kvinnan från mordnatten, i byn Emmari på den estniska landsbygden. Det är ett gammalt sovjetiskt militärt bostadsområde som med åren gått ner sig och blivit till en sorts slum. Mitt ute i ingenstans. Det tidigare sovjetiska flygfältet, strax intill, har idag förvandlats till en toppmodern NATO-bas. Med den västliga försvarsalliansens stridsflygplan prydligt uppställda på led. Det är ett absurt ställe. En närmast övertydlig illustration av Estland, då och nu. Vi ringer på porttelefonen.
Jag Holger Ronne, jag är journalist.
Vi försöker övertala Neila att öppna och prata med oss. Men hon tvekar. Det är för smärtsamt, säger hon. Hennes hjärta är för svagt.
Please, Miss Nelly, I'm a Swedish reporter. Please let us in. We can talk.
Jag ska precis till och säga något på svenska för att testa om hon förstår när porten far upp. En ilsken hund hoppar ut och börjar nafsa oss i byxbenen. I kopplet drar han med sig en minst lika ilsken farbror som blänger på oss och muttrar något ur sin tandlösa mun. Farbrorn och hunden försvinner ut på gården. Vi fångar upp porten och kliver in i trapphuset.
Okay,
det är mörkt och luktar unket. Vi går upp för en trappa och knackar på dörren. Bakom dörren finns Neila. Hon var en av de kvinnor som var med under natten då Bertil Winberg och Ove Fredriksson mördades. Hon har tidigare beskrivits som en hotellstäderska och tvåbarnsmamma. Men vi har även hittat uppgifter om att hon jobbat med sovjetiska officerare. Enligt Tallins dåvarande polismästare ska hon också vid något tillfälle ha varit gift med en svensk man. Och nu bor hon här. Bakom en brun dörr i ett mörkt och fuktigt trapphus i Emmari. Ett område befolkat av gamla fattiga pensionerade sovjetiska militärer. Du lyssnar på Mordet på facktopparna. En serie i 7 delar från Dagens Arbete i samarbete med produktionsbolaget Banda. Jag heter Mikael Fernbo. Det här är sista avsnittet. Ögonvittnet. Vi knackar, men Neila öppnar inte. Den bruna dörren förblir stängd. När vi kommer ut på gården igen har det börjat samlas fler nyfikna. De välsnaggade, rökande männen verkar ha fått sällskap av fler kompisar som granskar oss misstroget. Min estniska kollega Holger nickar mot bilen. Det är dags att sticka härifrån.
Ja, vi försökte knacka på. Någon öppnar inte dörren.
Strax därefter rullar vi ut från Emmari. I bilen tillbaka till Tallinn funderar vi över våra alternativ. Vi har inte hittat något spår efter någon av de två dömda mördarna, Sergej Kutchuk och Andrei Solonchenko. När det gäller Sergej är det kanske inte så konstigt. Han rymde strax efter fängslandet och försvann över gränsen till Ryssland. Den spetsnazutbildade Andrei Solonchenko verkar däremot ha suttit i fängelse. Sista livstecknet från honom är en ansökan om nåd från år 2001, 10 år efter mordet. Men huruvida han blev benådad vet vi inte. Det är ingen offentlig uppgift. I vilket fall har hans strafftid på 15 år för länge sedan löpt ut. Sen dess har han inte lämnat några spår efter sig i Estland. Av kvinnorna har jag hittat Olga i Sverige, men hon vill inte prata med mig. Neila vill inte öppna dörren. Den som återstår är den sista kvinnan, Inna. Det enda vi har på henne är adressen där hon bodde 1991. Det var i Innas dåvarande lägenhet som Bertil Ove ska ha hamnat. Det är där de ska ha blivit drogade och misshandlade enligt domarna. Vi bestämmer oss för att åka dit.
Okej, nu närmar vi oss Torlikagatan 8. Där lägenheten, Innas lägenhet, där mordet, eller i alla fall drogningen, så kanske våldet till och med.
Ja, this one. Yeah. Här är det.
Ska ha skett.
I'm gonna pull in here, so it must be one of these buildings.
Vi parkerar här nu. Ska vi se, vi ska gå till den lägenheten och knacka på. Vi ska se om Inna fortfarande bor där. Det tror vi inte i för sig, men vi har inte hittat någonting annat på den.
Utanför huset löper en hårt trafikerad bilväg.
Looks abandoned.
Looks really exactly.
Det är ett trähus, säkert 100 år gammalt. Tre våningar högt på stengrund.
Ja, but some apartments seems to be some light in there.
Ja. There are some lights here.
Det är ett spökligt hus.
Vi kan ju knacka på och fråga efter inne.
Vi ska precis knacka på porten när en äldre kvinna i röd täckjacka med en vit liten fluffig hund i koppel kommer fram. Min estniska kollega Holger börjar prata med henne. Kvinnan heter Valentina och bor i huset. Det visar sig att Valentina även bodde här när mordet skedde 1991.
She was living here when it happened and she saw the Swedish guys come in.
Really?
Yes.
Valentina berättar att hon minns hur hon tittade ut genom sitt fönster under mordnatten för 30 år sedan. Hon såg en taxi stanna och två män stiga ur tillsammans med några kvinnor.
Wow, well, we have a new eyewitness.
Först blir jag exalterad. Vi verkar ha hittat en person som med egna ögon såg Bertil Ove anlända till huset under mordkvällen. Men det är en märklig berättelse vi får höra från Valentina, som på flera avgörande punkter inte stämmer med det vi vet om mordet. Hon beskriver det som att taxin anlände sent på kvällen, innan hon gått och lagt sig. Men i själva verket måste det tidigast ha varit någon gång efter 2:30 på natten. Hon ska notera att männen förmodligen var utlänningar, eftersom någon av dem bar en ljus rock som såg lyxig ut. Men varken Bertil eller Ove hade sina ytterrockar på sig. De hängde kvar på hotellrummen. Och bådas kavajer var mörka till färgen. En detalj är dock intressant.
But she didn't hear anything at night. She didn't hear partying, she didn't hear beating or screaming.
Hon ska inte ha hört något under mordnatten. Ingen annan granne verkar heller ha störts av oväsen den natten. Det är i alla fall ingenting som det pratats om i trapphuset. Och om mitt första intryck av Valentina stämmer, är hon en person som snappar upp det mesta som det skvallras om bland grannarna. Valentina öppnar porten och bjuder in oss i huset.
She said that your balls will freeze, that you shouldn't stay here.
Branta stentrappor leder upp i mitten av byggnaden. Innas lägenhet, där svenskarna ska ha hamnat, ska ligga högst upp under taknocken.
Går upp för trapporna här. Det är alltså de här trapporna som Bertil Ove ska blivit nedsläpade för. Fullständigt lealösa och misshandlade, men det är branta trappor. 1, 2, 3, 4, 5 trappor.
Huset är lyhört. Tunna väggar och ett ekande trapphus.
Men någon granne måste ju för fan ha hört. Det känns som att du kan inte slå ihjäl två mitt i natten. För att ingen vaknar.
Till slut står vi utanför dörren till Innas gamla lägenhet.
Vi knackar på eller?
Ingen öppnar. En nyfiken granne som kommit ut i trapphuset berättar att den lilla ettan nyligen köpts av en ung kvinna. Men hon har inte flyttat in än. I den sovjetiska förundersökningen i arkivet i Tartu har vi sett bilder inifrån lägenheten. Den är liten. En smal hall leder in i ett rum och ett minimalt kök. I lägenheten hittar polisen sammanlagt 5 fläckar som de misstänker är blod. Det är 2 på golvet och 3 stänk på en tapet, samt en liten fläck på ett lakan. De tar med sig proverna för analys. Men hur mycket vi än bläddrar i förundersökningen kan vi inte hitta protokoll från den analysen. Det enda som finns är alltså 5 misstänkta fläckar.
Det här är det de typ tror skulle eventuellt kanske kunna vara blod. Men det vet de inte.
Om det är blod framgår inte.
Alltså med tanke på hur mycket stryk de har fått så skulle det inte vara så här lite blod.
Om all misshandel med både knytnävar, sparkar och det plankliknande föremålet skett i lägenheten borde det varit blod överallt. Det är möjligt att männen eller kvinnorna försökt städa. Men lägenheten är liten och av bilderna att döma ganska rörig. Den ser inte tillrättalagd ut. Dessutom borde grannarna ha reagerat över allt oväsen. Inte bara från misshandeln. Därefter ska 2 lealösa kroppar bäras ner för de 5 branta stentrapporna genom det lyhörda huset mitt i natten. Hela trapphuset borde ha blivit nedsölat med blod. Det kan inte stämma.
En annan granne öppnade här så vi får se. Holger pratar om honom.
Ett par trappor ner bor Erki.
And you live here? I lived here 1991. I was a student.
Han är en medelålders, lite satt man med kal gässa och vakna, pigga ögon. Pratar utmärkt engelska efter några år i Texas i USA.
Did you live here in this apartment? Yes, I did.
Han växte upp i den här lägenheten. 1991 var han en arkitektstudent och satt ofta uppe på nätterna och skissade. Han minns mordet mycket väl, men att svenskarna ska blivit misshandlade kände han inte till.
But they were severely beaten as well. I checked.
Beaten?
Yes.
Yes.
They got.
I thought that they just passed out and we carried out.
Om misshandeln skett i Innas gamla lägenhet, är Erki rätt säker på att han skulle ha hört det genom de tunna väggarna.
Here, if you were home and they were beaten 2 guys, you would hear that.
Definitely, yes.
Erki minns också Inna, men framförallt hennes pojkvän. En maffiatyp med ett arrogant utseende.
That guy, he was a Russian mafia, self-proclaimed mafia type.
Ah, oh, really?
What kind of hair color?
I think lighter hair.
Short or
long? Not that short.
Till vissa delar låter personen som Erki beskriver väldigt lik den ena gärningsmannen, spetsnazsoldaten Andrei Solonchenko. Inna och Andrei grips tillsammans några dagar efter mordet. Det är även Andrei som ska räckt över knockout-dropparna i nattklubben bakom svenskarnas ryggar. Kvinnan som tog emot dem var Inna. Inna döms hårdast av de 3 kvinnorna eftersom man anser det bevisat att de blandat drogerna i Bertil Oves konjakglas. Kan spetsnazsoldaten Andrei ha varit Innas pojkvän? Erki minns tyvärr inget namn.
But your brother, was he living here at that time?
Yeah.
Maybe we can get his contact?
Why not?
Erki säger att hans lillebror Antti kan ha mer information om Innas pojkvän. Han var lite vildare än mig, säger han. På den tiden var han med i ett motorcykelgäng och har spenderat en del av ungdomen i fängelse. Han ska ha bättre koll på de kriminella typerna i trappuppgången 1991.
Hej.
Hallå.
Hej, Michael.
Antti möter upp på innergården till sitt hus. Han håller stilen med hästsvans, läderjacka och ärrat ansikte. Men så spricker han upp i ett stort leende. Han ber om ursäkt att han är lite sen. Han har stått hemma och bakat bullar med sina 2 små barn.
Let me tell you about this girl.
Yeah.
Antti minns Inna klart och tydligt.
This girl was very, very beautiful.
Mm.
I was a late teenager, almost fall in love for,
With this girl. Yeah.
His eyes was like you can drown.
Yeah, yeah.
På den tiden var han i hemlighet kär i henne, men han fruktade hennes pojkvän. En gång såg han maktlös på nerifrån gården hur hon blev misshandlad inne i lägenheten.
Very brutally. With her legs.
He's kicking her.
Kicking, yeah.
Han säger att den brutala pojkvännen förmodligen tvingade henne att prostituera sig.
Yeah. You think she was a prostitute back then?
I think
that the boyfriend was her pimp.
I think that. Yeah.
Do you remember the name of the boyfriend?
No. If I remember right, he was from Lithuania.
Mm.
Men när Antti ska beskriva pojkvännen får vi bilden av en helt annan person än den Erki pratat om. Enligt Antti var pojkvännen mörkhårig och kom från Litauen. Det stämmer inte alls med den blonda, ryskfödde spetsnazsoldaten Andrei Solonchenko.
Such a guy like from film like Tony Braska. Mm-hmm. You don't want to mess with him.
That was Inna's boyfriend.
She's boyfriend.
Yeah.
Kan det vara så att Erki och Antti minns två olika pojkvänner? Det är svårt att veta. Men i vilket fall kan man konstatera att Inna verkar ha varit en väldigt utsatt kvinna.
I think she had a drunk camp. Is that the smallest head?
Yeah. She got messed up in wrong camp. Yeah.
They used
her.
Yeah. I think.
Efter att ha varit i huset och pratat med grannarna kan vi fortfarande inte helt slå fast att Bertil Ove hamnade i lägenheten den kvällen. Om de var där är det inte troligt att den grövsta formen av misshandel, den med det plankliknande föremålet, har skett i lägenheten. Ingen granne ska ha hört något oväsen. Och det blod man säger sig ha funnit är alldeles för små mängder, om det ens är blod. Då återstår kanske bara ett ögonvittne. En person vi hittills närmast förbisett. Taxichauffören. Avtrycken från däcken på hans taxibil, en Volga, hittades i leran på strandängen. Han dömdes också i rätten för att ha forslat kropparna från lägenheten till fyndplatsen. Men slapp undan fängelse med villkorlig dom. Kan han ha suttit där i bilen och sett när svenskarna blev ihjälslagna med plankan? Kan han ha ett svar på varför det sker? Vi åker tillbaka till journalisten Holgers redaktion.
Nu är vi här på Express Media. Vi har hittat taxichauffören.
Genom att lägga ett pussel utifrån de få uppgifter vi har om taxichauffören lyckas vi få en träff.
Så nu har vi två fastigheter som han äger, adresset till dem.
Han heter Nikolaj och ska äga två fastigheter, varav den ena verkar vara ett garage i ett samhälle inte långt från Tallinn. Vi slår in adressen i Google Maps.
He should be living here.
Oh, det är ett väldigt nedgång i Tyreshus.
Vi hittar även andra uppgifter om taxichauffören Nikolaj. Han har hamnat i tvistemål i domstol över obetalda skulder och blivit avstängd från sitt jobb i perioder på grund av fylla och upprepade sena ankomster.
So this could be an eyewitness to the murder actually.
Well, he was participating. So he is not only a witness but he has first hand knowledge.
Exactly.
He was a taxi driver whose car tire prints were found on the scene where the bodies were found.
Mm.
Vi hittar inget telefonnummer, så vi sätter oss i bilen.
Yeah. Okej, vi har kommit fram till... Vi har åkt 40 minuter utanför Tallinn. Och nu är vi framme vid hyreslängan där taxichauffören Nikolaj är registrerad. Det är slitna tvåvåningshus, betonglådor, smutsigt, trasig asfalt.
Let me just prepare a bit. See what
sure. Taxichauffören är rysktalande och Holger övar in frågorna i bilen.
Vi видели сам момент убийства, как это произошло, в каком месте.
Försöker hitta rätt uppgång här. Så den här personen kan alltså ha sett mordet. Det kan vara ett ögonvittne till det som hände. Det ska bli väldigt spännande att se om han vill prata eller inte. Nej, porten är låst.
På framsidan av huset är porten låst. Men vi lyckas slinka in på baksidan.
Nu är vi inne i trapprummet.
Samtidigt som vi trycker på ringklockan öppnas dörren och taxichauffören Nikolaj kommer ut. Det verkar som om vi anlänt precis när han själv var på väg hemifrån. Det är en rynkig man med runt ansikte och stor näsa. En solblekt keps neddragen i pannan. Min kollega Holger samlar sig snabbt och förklarar vårt ärende på ryska. Taxichauffören stannar upp och tittar förvånat på oss en sekund. Sen fortsätter han snabbt ner för trapporna. Vi följer efter. Han slinker ut genom porten och in i förarsätet på en mindre buss som står parkerad vid sidan av huset. Drar igen dörren. Sen sitter han där stilla i någon minut.
That was Nikolaj.
That was Nikolaj. That was definitely him. Yeah. He said that this topic is closed for him. He doesn't care about anything we want to know. He doesn't care about what's happening in Sweden. If a topic is not closed in Sweden.
Han gjorde ett fredstecken här när han åkte förbi nu här i sin buss. Och körde förbi och visade ett peace. Två fingrar upp.
Taxichauffören Nikolaj, kanske det enda ögonvittnet till den dödliga misshandeln av de svenska facktopparna Bertil Winberg och Ove Fredriksson, formar V-tecknet med handen genom bilrutan när han kör förbi och försvinner längs gatan.
Och nu försvann han bort. Ja.
Morgonen efter sitter jag och Dagens Arbetes fotograf David Lundmark i bilen.
Vi sitter i bilen, det är en grå, regnig morgon här i november i Estland.
Det är vår sista dag i Estland. Vi vill se platsen där Bertil Winberg och Ove Fredriksson hittades mördade för 30 år sedan. Vi parkerar längs motorvägen.
Vi har en karta. En handritad karta från utredningen som vi har printat ut.
Orienterar oss ut mot havet med hjälp av en handritad karta och några svartvita fotografier ur den sovjetiska utredningen.
Vi ska gå några hundra meter fram här, så borde det vara där. Vi får se. Vi får knalla på lite.
På tre decennier har den forna Sovjetrepubliken Estland förvandlats till ett relativt välmående västland. NATO och EU-medlem, euro som valuta. I centrala Tallinn har svenska banker och exklusiva hotell flyttat in i glasbeklädda skyskrapor. Fastighetspriserna stiger och byggsektorn har svårt att hinna med. Även här ute byggs det för fullt.
Det är en annan plats idag än vad det var då.
En radio skrålar över bygget. 1991 låg den här platsen öde. Det enda som fanns här var ett sandtag där lastbilar hämtade sand till vägbyggen. Strandängarna var fulla av dumpat skräp och bråte.
Till höger har vi typ en skog och sly. Och lite ängsmark. Lite så här vattendränkt.
Vägen vi följer är nyasfalterad, men av samma sträckning som den grusväg som gick här på 90-talet. Det var här som taxichauffören Nikolaj på småtimmarna en frusen natt i januari 91 körde sin Volga med de svenska facktopparna och de två mördarna.
Ser du här? Ser du att det går upp en kulle där?
Ja.
Det gör det ju här. Ser du det här trädet? Kan inte det vara det där?
Plötsligt får vi syn på vad jag tror är ett stort pilträd.
Bara att den har växt till sig.
Ja, du, ser du det trädet?
Ja.
Kan det vara det som är där borta?
Ja. Alltså det är sjukligt.
Horisontlinjen böljar på samma sätt som på de svartvita fotografierna från den gamla polisutredningen. När vi håller upp bilderna är det som att landskapet och fotorna flyter samman.
Han borde ha legat här.
Ja, precis framför våra fötter.
Framför våra fötter, i närheten av pilträdet, hittades kroppen efter Ove Fredriksson för drygt 30 år sedan. Han ska hittas liggandes på mage med ansiktet neråt. Den tunna kostymen, skrynklig, lerig och blodig.
Så här är Fredriksson, där vi är nu. Och Bertil ligger alltså här till höger. Jag går mot den plats där Bertil Wiberg ska ligga.
Ett tiotal meter vid sidan om oss, där en cykelväg nu löper, hittades kroppen efter Bertil Wiberg. Han låg på sidan, delvis dold av vass och björksly, endast iklädd en vit oknäppt skjorta och ett par gröna träningsoverallsbyxor.
Här låg han nedslagen då.
Det har tagit mig 10 år att komma hit. Då var jag nyfiken, men min kunskap var ytterst begränsad. 10 år senare står jag här. Och det är nästan som om jag ser den här scenen framför mig. Natten mellan den 23 och 24 januari 1991 börjar i nattklubben på Hotel Viru. Det är fullt med folk. Taket är lågt och svart som en natthimmel, överstrött av vita spotlights. På scenen håller lättklädda damer på att avsluta kvällens kabaréshow. De tre svenska fackmännen, Bertil Wiberg, Ove Fredriksson och Ulf Asp, blir anvisade ett bord av dörrvakten. Där sitter de tre ryska kvinnorna. Det är blonda Olga som arbetar på en sovjetisk militärbas. Hon har nyligen förlovat sig med svenske Conny, men samtidigt blivit mordhotad av sin före detta ryska pojkvän. Det är Neila som både jobbar som städerska och med sovjetiska officerare. Enligt uppgift ska hon vid något tillfälle ha varit gift med en svensk man. Och det är den våldsutsatta Inna som bor i en liten etta några kilometer därifrån. Någonstans i vimlet, där även norska och finska fackliga delegater och svenska affärsmän rör sig, finns spetsnazsoldaten Andrei Solonchenko som fått sin utbildning hos den militära underrättelsetjänsten GRU. Där finns även hans kompis Sergej Kutschuk. Hotellet är samtidigt övervakat av KGB och i nattklubben rör sig agenter och angivare. Bakom svenskarnas ryggar överlämnar Andrei diskret knockoutdropparna till Inna. Vi vet inte exakt vad som hände sen. Men vi vet att Bertil och Ove till slut hamnar här, framför våra fötter, där vi står på den blåsiga strandängen.
Det är kallt, svinigt kallt, rått, blåsigt. Ungefär samma väder som då, kanske några grader varmare, men...
Vi vet att Bertil blir utsatt för två typer av våld, med knytnävar och med ett plankliknande föremål. Ove har bara blivit misshandlad med plankan. Även om svenskarna har fått i sig en tillräckligt hög koncentration klonidin för att de ska bli helt utslagna under flera timmar, så vet vi att det tar rätt lång tid innan drogen når full effekt. Det är möjligt att Bertil redan är misshandlad, förmodligen medvetslös med tanke på skadebilden. Men Ove är oskadd när de tvingas ut ur Nikolajs taxi. Våldet med plankan måste i så fall skett ungefär inom en timme efter att de fått i sig drogerna. Ove har då fortfarande varit vid medvetande eftersom han värjt sig från slagen. Bertil däremot har tagit emot våldet helt utan att kunna försvara sig. Vi sätter oss på flyget tillbaka till Stockholm. När jag åkte till Estland upplevde jag att jag hade nått vägs ände i Sverige. Nu är det som om situationen är omvänd. I Estland kommer jag inte längre. Men samtidigt har nya frågor uppstått i Sverige. Vad visste egentligen Säpo om Andrei Solonchenkos koppling till den sovjetiska militära underrättelsetjänsten? Hur informerade statsminister Ingvar Carlsson? Och varför hade Neila så bestämt hänvisat till Olga? Varför ringer ni mig, sa hon. Olga bor ju i Sverige. Hon vet allting. En dag när jag sitter på café ringer plötsligt någon från ett hemligt nummer. Hej, det är Ingvar Carlsson, säger en karaktäristisk röst. Sen fortsätter han prata i ett rasande tempo. Det brev jag skrev till honom har tagit skruv. Han är mycket angelägen om att berätta vilken information han fått och inte fått om mordet på hans vän Bertil Winberg och Ove Fredriksson. Jag inser snabbt att det är nu eller aldrig och river upp en diktafon ur väskan.
Och sen fick jag väl någon dag senare klart för mig att de var rånmördade, så som det då beskrevs.
Så att det här med att det var ett rånmord och så vidare, det blev som... Eller det var självklart för dig, och det har varit den historien som du har tänkt, det var det som skedde så att säga.
Så berättades det för mig, och jag hade ingenting som motsade det, utan det var den bild som man tog till sig, och som inte bara jag tror jag, utan det var nog den generella bilden i Sverige och i media.
För jag undrar ändå, utredde Säpo om det här var ett slag mot statsledningen eller inte så att säga, och informerade de mer om deras slutsats i den frågan?
Ja, de utredde vet jag inte, men det skulle jag inte tro. Mm. Jag har inte bett dem göra någon undersökning, det skulle jag komma tro. Mm. Och jag har inte heller fått en sån information, så att min bild var att det här var ett rånmord, och det var tungt nog att leva med. Jag var med på Bertils begravning.
Jag berättar för Ingvar Carlsson om vad jag fått fram i min granskning. Om de ryska kvinnornas kopplingar till Sverige och den sovjetiska militären, samt om den ena gärningsmannens spetsnazutbildning.
Hur får det dig att tänka kring det som hände?
Ja, det är ju saker som jag säkerligen inte fick information om då. För som jag sa till dig, så kände jag ju inte till särskilt mycket detaljer i det här. Och det är sånt som dokument som har blivit offentliggjorda nu efter 30 år, vad jag förstår.
Ja,
och det är väl bra att någon följer upp det här. För att ju mer av kunskap för fakta som finns, desto bättre. Och du kan vara helt lugn på att jag undanhåller ingenting. Jag skulle aldrig komma på den tanken, utan det lilla jag vet, det har jag nu försökt antyda.
Efter det tackar Ingvar Carlsson för sig och avslutar samtalet. Jag står inträngd i ett tyst hörn av kaféet med diktafonen krampaktigt i handen. Det har tagit mig nästan ett år att få till den här intervjun. Nu är den över innan den knappt hann börja. Det enda Ingvar Carlsson egentligen velat framföra är att den svenska statsledningen och säkerhetspolisen aldrig för en sekund tvivlat på den officiella berättelsen att Bertil Winberg och Ove Fredriksson utsatts för ett ruskigt rånmord. Vad hade hänt om informationen att en av mördarna var en elitutbildad spetsnazsoldat hade kommit fram redan då? Och varför ställdes inte fler frågor om händelseförloppet och motivet till mordet? En förklaring kan vara att de politiska omständigheterna förändras snabbt. Mellan tidpunkten för mordet och inledningen av rättegången i Tallinn förlorar Socialdemokraterna och Ingvar Carlsson makten till Moderaterna och Carl Bildt. Därpå dras Sverige in i den ekonomiska 90-talskrisen. En finansiell härdsmälta som förändrar landet i grunden. Och innan året 1991 är slut upphör det välja Sovjetunionen, själva den stat där mordet begicks, att existera. På bara några månader har den gamla ordningen raserats och världen klivit in i en ny tid.
Ja, nu är vi och ska ringa på dörren till Olga. Som jag har kontaktat för 10 år sedan första gången. Skickat några brev till under åren som hon inte svarat på. Nu har vi gjort allt det här. Vi har läst några dokument. Vi har åkt till Tallinn. Jag pratat med hennes gamla kompis Nelly. Eller Neila som satt i baren. Som sa rakt ut att pratade med mig. Olga vet allt. Så nu är det dags att titta på. Den avgörande frågan är ju, varför slogs Ove och Bertil ihjäl? Varför slår jag ihjäl dem efter de har blivit rånade och även drogade? Var hade det?
Tror du kan gå den vägen?
Jag och Dagens Arbetets fotograf David Lundmark kliver in på grusstigen som leder upp till villan där Olga bor. Den ligger vackert på en höjd med havsutsikt. Det här är kanske min sista chans att få svar på den fråga som förföljt mig så länge. Varför mördades Bertil och Ove? Jag är nervös.
Ja, det är lite nervöst. Jag har tänkt på den här intervjun i 10 år.
Men den som kommer fram till dörren är inte den jag hoppats.
Hej, hey. Jag söker din fru Olga.
Det är Olgas man.
Nej, hon är inte hemma.
Hon är inte hemma. Nej. Kan jag... Vet du när hon kommer hem?
För det första, vem är du?
Mikael Farnbort, jag berättar att jag vill fråga Olga om vad som hände den natt då de två svenska facktopparna mördades i Tallinn.
Vad som hände?
Ja, men jag har inte den blekaste aningen.
Nej,
jag förmodar att det är nog inte så där jätte... ni får försöka få kontakt med henne. Ja. Inte riktigt. Men jag hänvisar er ut.
Ja.
Bara, ni får lämna tomten.
Vi gör som vi blivit tillsagda och lämnar tomten. Nu är det bråttom. Jag måste få tag på Olga innan hennes man ringer och förvarnar. Då kan chansen vara borta för alltid. Vi skyndar till bilen och sätter oss och ringer alla nummer vi har. Både registrerade på henne och hennes man. Inget svar någonstans. Men plötsligt ringer telefonen.
Mikael Farnbo?
Hej. Jag ser att missade samtal från ditt telefon på min.
Är det Olga?
Det är Olga.
Ja, hej. Jo, du kanske minns, jag har försökt kontakta dig några gånger genom åren. Det handlar om det här mordet i Tallinn 1991.
Ja.
Så här är det att jag har varit i Tallinn nu. Jag har även pratat med Nelly som också var med den där kvällen. Och även Nikolaj, taxichauffören. Jag har lite frågor, jag har även pratat med Bertil och Oves familjer och sådär. De har under alla de här 30 åren undrat exakt vad det var som hände. Och det är fortfarande lite oklart. Jag undrar om du skulle
kunna... Nej, jag kan inte prata om det. Jag blev väldigt psykiskt påfrestad av hela situationen. För att det blev bakom ryggen. Och sen blev anklagelse som att man varit involverad från första början. Och därför den konsekvensen är så starka så att jag har psykiska svagheter så att jag tappar min levnadsstandard efter det. Kan inte äta, kan inte sova, kan inte andas. Nej, jag bara inte kan. Jag ber om ursäkt, men jag kan inte ställa upp för det. Tack och hej.
Får jag säga en sak bara?
Jag berättar för Olga om Andrei Solonchenkos bakgrund som spetsnazsoldat.
Han var ju elitsoldat. Kände du till det?
Nej.
För vad de här familjerna alltid har undrat är, varför slogs Ove och Bertil ihjäl? För de var ju redan rånade och drogade. Men varför slog man ihjäl dem? Det har inte de förstått. Och inte jag heller egentligen när jag tittat på det här.
Inte jag heller, men jag tror det har att göra med att människa i sig är aggressiv människa. Jag tror inte att det finns något politiskt eller något annat. Jag tror det är bara...
Men du tror inte någonting med att han var spetsnazsoldat hade någonting med saken att göra?
Jag har aldrig tänkt på det under den vinkel.
Nej. Och jag undrar bara, var
skedde... Det är bara människor som saknar rätt uppfostran och rätt... Jag ber om ursäkt, men jag kan inte prata om det.
Förlåt, det är bara en sak som jag verkligen, verkligen inte har förstått. Var skedde det? För jag har varit på Tolikagatan 8 i det där huset där Inna bodde på den tiden. Var det där våldet skedde eller var det någon annanstans?
Jag tror att de tog ur dem någonstans. Alltså jag tror det var någonstans ute utanför staden.
Ja, ah, okej. Okay. Men gick de ner själva då för trappan? Det är flera trappor upp
där. Det vet inte jag. Det såg inte jag.
Nej. Hade de då, var de så drogade så de låg utslagna? Eller var de så?
Nej, att de var helt aktiva då jag såg dem sist.
Aha. Och sen så...
Och sen vet inte jag. Jag blev... fört över till ett annat rum, så jag vet inte.
Och då kommer männen upp och då vet du inte
alltså
vad som...
Jag kommer inte ens ihåg detaljer. Jag trängde bort det själv för mig själv för att kunna leva vidare.
Men hur kommer det sig att de hamnade
jag,
i
jag
den...
Förlåt.
Sista, jag lovar, sen ska...
Olga lägger på luren. Tankarna snurrar. Sa hon nyss att Bertil Ove var helt aktiva då hon såg dem sist. Men hon blev dömd i domstol i Estland till 2 års fängelse för att ha stulit deras pengar när de låg utslagna i lägenheten. Hur kan hon ha gjort det om de var helt aktiva? Någon av versionerna måste vara en lögn. Antingen ljuger hon nu, eller så ljög hon i rätten och erkände ett brott hon inte begått. Men varför skulle hon göra det? Det kan bara Olga själv svara på. När jag började det här arbetet hade jag bara den officiella bilden av hur mordet på Bertil Winberg och Ove Fredriksson ska gå till. Det var en bild av 2 fackpampar som betett sig tvivelaktigt och omdömeslöst. Som lockas med ut i Tallinnatten av 3 prostituerade kvinnor och blivit rånmördade för de pengar de haft på fickan. Jag vet nu att 2 av de kvinnor som var med under mordnatten och som dömdes i fängelse för rånet hade kopplingar till militären och till Sverige. Att det är högst oklart om de verkligen arbetade som prostituerade i nattklubben som det beskrivits i media. Jag vet att den ena gärningsmannen var elitutbildad av den sovjetiska militära underrättelsetjänsten. Att hans egna skriftliga bekännelse om vad som hade hänt under mordnatten rivits ut och försvunnit. Jag vet att polisutredningen toppstyrdes från Moskva och att de svenska mordpoliserna tvivlade på att de blev serverade den verkliga sanningen. Jag vet att Bertil Winberg stod mycket nära maktens centrum i Sverige och att den svenska arbetarrörelsen spelade en framträdande roll i att stödja balternas kamp. Att Winberg offentligt uttalade sig mycket kritiskt mot Sovjet strax innan han klev på planet till det oroliga Baltikum. Den sanning som slogs fast i domarna och i media om ett rån som gått över styr ifrågasätts av uppgifterna i obduktionsprotokollen. Sannolikt var Bertil Winberg redan medvetslös när gärningsmännen ger sig på honom med plankan. Utifrån ett rånmotiv finns det ingen logisk förklaring till den handlingen. Hade gärningsmannen och spetsnazsoldaten Andrei Solonchenko, som dömdes för mordet, blivit psykiskt sjuk under sin militärtjänstgöring, vilket han hävdade under rättegången? Eller agerade han på uppdrag från någon annan? Jag har hittat spår som pekar både mot maffian och säkerhetstjänsten. Det finns även ett svartsjukedrama i bakgrunden, där en rik rysk man kan ha haft intresse av att ge sig på svenska män som hans tidigare flickvän Olga umgicks med. De mest avgörande fynden har jag gjort i den utredning som legat inlåst och hemligstämplad i Högsta domstolens arkiv i Estland i 30 år. Jag är den första journalist som har sett de dokumenten. De hamnade där i arkivet strax efter Estlands självständighet. Jag har även försökt få ut dokument direkt från den Moskva-styrda sovjetiska polisutredningen, men fått svaret att de handlingarna är försvunna, förmodligen makulerade. Det är inte omöjligt att tänka sig att även domstolens handlingar skulle gått samma öde till mötes om inte Estland blivit självständigt innan domarna föll. I sådana fall har vi att tacka de modiga män och kvinnor i hela Baltikum som i risk för sina egna liv trotsade överheten och stod upp för människovärdet och friheten. Du har hört sjunde och sista avsnittet av Mordet på Facktopparna. En podcast från Dagens Arbete i samarbete med produktionsbolaget Banda. Skriven och berättad av mig, Mikael Fernbo. Redaktör Marcus Därland. Producent och klipp Sara Olsson. Exekutiv producent Hugo Lavett och Robert Barkman. Slutmix av Daniel Persson. Ansvarig utgivare Helle Klein. Tack till Holger Ronnema, David Lundmark, Gunilla Eriksson, Helena Reistad och hela Dagens Arbetes redaktion. Ett särskilt tack till min fru Somar.